paralyzed with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Välkommen Martin, roligt att du är här.
Tack, det tycker jag också.
Ska vi börja avsnittet med en liten presentation om vem du är och vad du pysslar med om dagarna?
Ja, det kan vi göra. Jag är psykolog och jag jobbar på BUP. Jobbar för närvarande på BUPs akutavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg.
Och vad är BUP? Alla kanske inte vet.
Nej, där har du en poäng. Barn- och ungdomspsykiatri.
Ja.
Så det är en psykiatrisk enhet för personer upp till 18 år. Innan jag jobbade där så jobbade jag i BUPs öppenvård. Mm. Alltså inte på en sluten avdelning, utan där folk kommer så här en gång i veckan eller så. Och det är det som jag har gjort i mitt yrkesliv. Så att BUP är det som jag liksom kan någonting om.
Mm, just det. Och jag blir lite nyfiken direkt på när man är psykolog och jobbar så här med barn som du gör. Det är ju ändå lite annorlunda jämfört med att jobba med vuxna. Pluggar ni samma saker eller är det någon typ av vidareutbildning så som även vi läkare gör när vi jobbar med barn, att man specialiserar sig?
Ja, både och kan man väl säga. För att alla psykologer läser ju utvecklingspsykologi och liksom familjedynamik relaterade saker och sådär. Så att vilken psykolog som helst kan ju jobba på BUP. Mm. Men sen så är det klart att man kan ju fördjupa sig på en massa olika sätt. Men vi har ju också en specialistordning. Den ser ju lite annorlunda ut än er specialistordning. Mm. Men den finns ändå.
Ja.
Och jag är på god väg och nu blir specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi.
Ja, oh, spännande. Grattis.
Mm. Tack. Ja, grattis. Ja, vi är inte där än. Men...
Vad fick dig att hamna in på just BUP och barn och ungdomar? Jag tänker att det finns så mycket man kan jobba med som psykolog.
Ja, det finns det. Jag hamnade på BUP för att det var där jag fick jobb.
Okay.
Mm. Jag hade nog inte den planen riktigt från början. Mm. Men vi gör ju ett legitimationsgrundande år, en PTP-tjänst, praktisk tjänstgöring för psykologer.
Just det.
Mm. Och den tjänsten fick jag på BUP-mottagningen i Gamlestan här i Göteborg.
Ja.
Och bara att få en sån tjänst i Göteborg var liksom en jackpot. Så jag tänkte att det här får jag ju göra.
Mm.
Och det visade sig vara en fantastisk arbetsplats och ett roligt och intressant arbete. Och jag lärde mig enormt mycket. Så jag blev kvar där i 6 år.
Då har du verkligen långt... Du har liksom lång erfarenhet av just det som du har blivit specialist nu.
Ja, och nu efter det så har jag ju varit snart 7 år på akuten.
Ah.
Så jag har sett ganska mycket av de båda delarna av BUP-verksamheten.
Ja, ja.
Kul!
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Idag vi ska ändå fokusera på ett speciellt tema.
Ja.
Och det är kriser och trauma just hos barn. För vi alla är med om olika kriser i livet. Skol, när man börjar skolan eller när man ska flytta hemifrån.
Pojkvännen är slut.
Ja, exakt. Flytta ihop kan jag tänka kan också vara en kris. Liksom, mm. Olika sådana. Men alla kriser leder ju inte till en trauma.
Nej, precis.
Och då tänker jag, ska vi först och främst definiera trauma? Vad menar vi när vi säger så inom BUP-världen då? Kan man något sätt liksom...
Ja, jag tänker nog så här att om vi börjar med att definiera kris.
Ja.
För att ni har ju sagt här att det är ett ganska brett begrepp. Mm. Det kan vara saker som att... börja skolan eller att bli dumpad eller så. Det kan vara ganska olika grejer. Men om vi säger någonting om vad kriser är, så kan vi nästan lämna det sen.
Mm.
För att då kan vi gå in på att försöka förstå vad traumatisering är.
Mm.
Och för att förstå det så kan vi ha sagt någonting om kriser först, så att vi fattar vad trauma inte är för någonting.
Just det, smart.
För det är inte så alldeles självklart.
Nej.
Jo, alltså vi har ju såna här livshändelser, som du sa, Värna, att vi går igenom allihopa. Börja skolan, flytta, inleda en relation, sådana saker.
Mm.
Och vi har de här mer per definition smärtsamma händelserna. Som separationer, dödsfall, att få reda på att man har en hemsk sjukdom. Den sortens saker. Det som de här har gemensamt, det är att det är händelser i livet som liksom kräver att jag som är med om det hittar ett nytt förhållningssätt till tillvaron. Jag kan inte ta mig an min tillvaro på samma sätt som jag har gjort innan, för det funkar liksom inte. Och det spelar ingen roll då om det handlar om att börja skolan. Jag måste göra på ett annat sätt än jag har gjort tidigare. Har jag blivit dumpad så måste jag också förhålla mig till tillvaron på ett annat sätt. Även om de har helt olika känslomässig valör. Här blir det också tydligt att det här kan vara olika svårt för olika personer. För vissa barn är det helt oproblematiskt att börja skolan. För vissa barn är det en jättesvår process. Vissa personer reagerar väldigt kraftigt på att bli dumpade. Och vissa inte så mycket. Så. Det handlar ju naturligtvis om vad det har varit för relation och så. Men vi hanterar grejer olika. Men den här underliggande grejen finns fortfarande kvar. Att jag kan ändå inte göra precis som jag har gjort innan. Utan jag måste ta mig igenom det här och liksom göra på ett nytt sätt. Och det här kan ju vara fruktansvärt smärtsamt. Men det är ändå så här att även om det tar lång tid och liksom gör ont på olika sätt, så tar man sig liksom ändå igenom det. Alltså, säg att man har blivit dumpad och är helt förkrossad och man tänker att jag kommer aldrig mer kunna träffa någon, och är jag ens värd att älska? Och man liksom bryter ihop och man sitter i sin soffa och gråter och pratar med sina kompisar och liksom ältar och ältar och ältar. Och man dricker för mycket vin och man gråter ännu mer och ältar och ältar och ältar. Och till slut så har man ändå tagit sig igenom detta. Och tänker att, ja, det var tråkigt, men nu är det som det är. Och så kan man liksom ta sig vidare. Och där är ju liksom, det är ju ytterligare en grej med kriser. Att när man har tagit sig igenom det, så finns ofta en upplevelse av att någonting lärde jag mig av detta. Jag utvecklades på något sätt. Alltså det här, komma ut starkare på andra sidan. Den grejen. Att man liksom, även om man kan tänka att jag skulle inte vilja gå igenom det igen. Men det har utvecklat mig på något sätt. Där har vi liksom en gemensam valör i olika kriser. Som ni ju förstår, som jag använder i en jättevid bemärkelse. Det är ju inte alla som skulle tänka att börja skolan eller flytta i en kris. Men om vi liksom tänker på det här sättet, att man måste ändå förhålla sig till tillvaron på ett annat sätt. Så kan vi se, där har vi någonting gemensamt.
Just det.
Och det är utvecklande på något sätt.
Yeah.
Så är det inte med traumatisering. Det är kvalitativt helt annorlunda. Så det ska vi försöka begripliggöra.
Ja, nu kris har vi rätt ut.
Ja, det var väldigt bra faktiskt. Ja.
Precis. Men det som liksom blir... Kriser är så allmänmänskliga. Alla kan liksom relatera till att, att saker och ting är svåra på olika sätt. Och begreppet trauma använder vi ju liksom i dagligt tal lite slarvigt. Det gör vi ju med väldigt många psykiatriska begrepp.
Ja.
Man är lite deppig och man har sån ångest och ja, det finns det ju alla möjliga sådana här uttryck, va?
Verkligen.
Och det är så här, åh, jag var med om ett sånt trauma, kan man ju höra.
Ja.
Det är ganska sällan det faktiskt är det handlar om. Så vi ska försöka och säga någonting om det. För att, vad ska man säga? En potentiellt traumatiserande händelse. Det är en ganska viktig formulering. En potentiellt traumatiserande händelse.
Just det.
En hemsk och jobbig upplevelse är inte per definition traumatiserande. två personer kan sitta i baksätet på en bil och vara med om en bilolycka. Och den ena personen kanske blir traumatiserad, men den andra inte.
Spännande.
Vi reagerar på olika sätt på olika saker. Och det här har ju att göra med hur, vår förmåga att hantera obehagliga upplevelser. Där har vi, det finns ett begrepp som kallas för resiliens. Ibland så pratar man på svenska om motståndskraft. Men det är inte ett jättebra, det är inte en jättebra översättning av det begreppet, för det handlar inte så mycket om att stå emot det som är obehagligt, utan det handlar mer om, jag tror att det här begreppet kommer från fysiken från början, att det handlar om ett objekts förmåga att liksom bli lite tillknycklat och sen återta sin form. Och det tänker jag att resiliensbegreppet handlar om även här, att man ska kunna liksom bli rätt illa tilltygad och liksom bryta ihop och tycka att det här var jättesvårt att hantera, men sen ändå återhämta sig. Det är resiliens.
Väldigt bra förklaring för ordet.
Ja, och det handlar ju om saker som begåvning och liksom allmän härdighet, men också tidigare erfarenheter och liksom hur man har fått lära sig att hantera olika händelser och sina egna känslor. Så där är vi ganska olika. Alltså vissa kan reagera oerhört kraftigt på liksom vad som då mer objektivt skulle se ut som inte så allvarliga händelser. Medan vissa kan få rätt ordentligt med stryk och liksom hämta sig efter det ändå, i psykologisk mening.
Just det.
Men det som ligger liksom i botten här, det är ju bland annat rädsla. Det är ju en så extremt grundläggande känsla vi har. Och när man då tittar på såna här potentiellt traumatiserande händelser, så tänker man att detta ska handla om saker man är med om som liksom innebär den slutgiltiga katastrofen, eller vad man ska säga. Att nu är det kört. Det här klarar jag inte. Alltså, nu dör jag. Alltså, bokstavligt talat livrädd. Upplevelsen av att det här kommer jag inte ta mig ur. Och det finns heller ingen som kan hjälpa mig. Alltså, upplevelsen av hjälplöshet är central här, kan man säga. Så det händer någonting med liksom upplevelsen av grundtrygghet. Alltså där folk i allmänhet kan ju gå runt med en upplevelse av att jag är en rätt okej person. Jag kan klara mig här i världen, och världen är liksom en plats som det går att vara på. De grundantagandena slås liksom bara sönder om man är med om såna här händelser. Så att det blir mer som en upplevelse av att världen är ond och farlig, och det går inte riktigt att klara sig här, och det finns ingen som kan hjälpa mig. Men det som händer vid rädsla, jag försöker att hålla en röd tråd här.
Men
säg till mig om det blir för spretigt.
Nej, jag tycker att det är superbra.
Ja, verkligen.
Rädsla, superviktig överlevnadsmekanism. När någonting är farligt så behöver vi kunna sticka därifrån eller försvara oss om det liksom är läge för det. Så då får vi ju alla de här påslagen med puls och andning och ökad anspänning och sådär. Men det går ju djupare än så. Det som händer är ju att hela kroppen ställer om från långsiktiga till kortsiktiga projekt. Alltså om allt är lugnt och fint så går vi ju runt och liksom håller på med matsmältning och planerar framåt och kanske tänker på någon man vill fortplanta sig med och liksom så här, väldigt långsiktiga projekt. När vi blir rädda så ställer ju hela kroppen om till bara kortsiktiga projekt. Allt blod ska liksom ut från matsmältningsapparaten till musklerna som vi behöver för att försvara oss eller fly. Och samma mekanismer påverkar ju det som händer i hjärnan. För där behöver ju också, där kan vi inte hålla på med den här eftertänksamheten och planerandet och liksom omdöme och sådana förmågor. Utan vi behöver ju bara agera. För att överleva helt enkelt. Och det är ju bra i många sammanhang. Men när man blir så där fullständigt, bokstavligt talat, livrädd, så påverkas även limbiska systemet. Alltså, vi har ju amygdala som naturligtvis går på högvarv och bara säger, hallå, nu är det farligt, nu är det farligt.
Och amygdala är någonting i hjärnan?
Ja, det är en liten plupp i hjärnan som har ganska mycket att göra med det här, med våra känslopåslag. Och man skulle kunna i det här sammanhanget, så här, jag är ju inte medicinare, jag är inte jättebra på det här med kroppen.
Nej.
Men i psykologisk mening så kan vi säga att amygdala har ganska mycket hand om det här med vårt alarmsystem, vår beredskap för fara.
Precis, lite fight and flight som de brukar säga.
Ja, men precis. Precis det. Men så har vi ju också en annan liten struktur som heter hippocampus. Som har mycket mer hand om det här med hur vi lagrar våra minnen. Och där blir det knas när vi blir så här rädda. Hippocampus fixar liksom inte riktigt att göra sitt jobb då. Och där har vi liksom en nyckel till det här med traumatisering.
Det är så intressant. Alltså det är verkligen så intressant att vem har förstått det här? Att det är så här att amygdala, stark rädsla påverkar hippocampusen, om ni vill sammanfatta lite. Och då blir det liksom fel på minneslagringen. Du får fortsätta där, men jag var...
Ja, för det här med minnesinlagring är rätt bra att försöka förstå någonting om. Nu blir det mycket psykologiska här.
Ja, vi får
håll i hatten.
Precis, håll i hatten och verkligen skriva på fokus på högsta nivå.
Ja, precis. Och ni får be mig översätta om det är så. Om vi börjar med att kika på minnesinlagring när allting är som vanligt. När vi är liksom lugna och fina och reglerade och så, va? Så kan vi tänka oss att det vi håller på med hela tiden kan vi kalla för integrering. Det tänker vi inte på att vi gör. Men vi använder våra sinnesorgan, ögon, öron och näsa och mun och känsel, för att liksom ta in det som händer runt omkring oss. Och så får vi liksom ihop det till någon sorts idé om vad är det som pågår just nu. Men det är ju inte bara att vi liksom håller på och lägger märke till vad är det som händer just nu. Utan vi finns ju också i tiden. Så när vi tar in det här som pågår just nu, så använder vi också oss av alla tidigare erfarenheter vi har. Hela vår historia har vi liksom alltid med oss. Och det är en ganska viktig del av den här integreringen. För att här så är det ju både att vi får ihop och håller isär det som händer. Från vårt förflutna alltså. I varje situation så lägger man liksom märke till på vilket sätt liknar det här grejer som jag har varit med om tidigare. Och på vilket sätt skiljer sig det här från situationer jag har varit i tidigare. Jag kommer in här och sätter mig vid ett bord vid er. Och det liknar ju på vissa sätt andra situationer jag har varit i tidigare.
Mm.
Sitta och prata med läkarstudenter. Sådär. Det gör jag då och då.
Mm.
Sådär. Ibland så är jag i kök som liknar detta. Sådär. Men inte riktigt så här.
Nej.
Jag fattar ändå att det här är något nytt.
Ja.
Så. Och så gör jag som jag gör utifrån det. Liksom.
Just det.
Och det här, det gör att hippocampus syr ihop allt detta och liksom bygger på den här historien.
Mm.
Så att vi har ju alla med oss som en enda lång berättelse om oss själva.
Mm.
En enda lång linje där allting ligger och allting hänger ihop. Det är superviktigt. Mm. Det ena leder liksom till det andra hela tiden.
Mm.
Sen är det också så med minneslagring att det är ju mycket som inte funkar som det ska där, även när det är som vanligt. Så att på min sån här linje med alla mina minnen, min berättelse om mig själv, så är det ju saker som ligger i fel ordning. Och det är saker som jag minns på ett sätt som förmodligen inte riktigt gick till så. Men det spelar ingen roll, för min upplevelse är att det här hänger ihop.
Ja,
just det.
Och därför hänger jag ihop.
Mm. Wow. Och nu kommer vi till, vad händer då när det blir fel på minnesinlagring?
Ja,
när det rädsla...
Får jag säga något mer om
absolut,
när allting är som det ska?
Ja, absolut, absolut.
Bara för att illustrera hur effektivt det här integrerandet är.
Ja.
Vi tänker oss ett minne någonstans på den här linjen.
Mm.
Och så tänker vi att jag idag tänker tillbaka på det här minnet.
Mm.
Jag brukar använda som exempel för en 3-4 år sedan. En sommardag där jag sitter och grillar i Slottsskogen med mina kompisar.
Mm.
Det är minnet som jag väljer att tänka tillbaka på.
Mm.
Och då kan ju jag med den här fantastiska hjärnan få fram en massa olika delar av det här minnet.
Mm.
Vilka som var där och liksom hur jag kände mig och vilket humör jag var på. Hur det kändes i luften, hur det kändes i gräset,
mm.
hur det luktade, vad vi lyssnade på för musik. En massa sådana här grejer.
Mm.
Och jag kan ju få fram det här väldigt, väldigt levande i min hjärna. Så att jag liksom förnimmer den här grilldoften. Och jag får en låt på hjärnan som vi lyssnar på den dagen och så.
Mm.
Men oavsett hur levande jag plockar fram det här minnet, så är det idag helt tydligt att jag sitter här just nu, just idag, och tänker tillbaka på någonting som har hänt tidigare.
Mm.
Man skulle kunna använda en bild av att det är som att varje minne får liksom en tidskod.
Mm.
Det funkar inte riktigt så, såklart. Men som en bild.
Mm.
Att det bara känns helt självklart här idag.
Mm.
Att det där var då.
Mm.
Det där var en 3-4 år sedan. Jag minns inte riktigt. Men där någonstans i tiden.
Ja.
Så. Oavsett hur levande jag har det här minnet hos mig.
Mm.
Men om vi tänker att jag är med om någonting som då är mycket hemskare än att grilla i Slottsskogen. Jag blir brutalt misshandlad, våldtagen, torterad, mobbad kanske, eller en bilolycka för den delen.
Mm.
Naturkatastrof, tsunami.
Mm.
Jag är med om en händelse där jag... Min upplevelse är att nu, detta klarar jag inte. Och reagerar med den här intensiva rädslan. Och när då hela kroppen och hjärnan ställer om så att vi liksom ska klara det, så fixar inte hippocampus och andra mekanismer i hjärnan såklart. Det är ju aldrig liksom bara en grej. Men vi fixar inte att integrera det som händer. Vi fixar inte att få ihop den här upplevelsen som jag upplever med mina sinnen med det som jag har varit med om tidigare. Mina tidigare erfarenheter.
Mm.
Och där hände ju någonting som är helt avgörande. För att när vi då inte klarar av att få ihop detta, så kan man tänka att som på den här liksom långa linjen i min berättelse om mig själv, så blir det ett avbrott. För att minnet av den här händelsen lagras liksom helt för sig själv. Det är en liten ö. Den är helt isolerad. Har inte sammanhanget som alla andra mina minnen har. Och sen när jag liksom är lugn igen, alltså när jag har kommit i trygghet och så, för vi tänker ju ändå att jag överlever detta. När jag är reglerad igen och min hjärna har tillgång till det den behöver, då fortsätter ju allting i den här berättelsen om mig själv. Den här tidslinjen där allting hänger ihop, hela sammanhanget. Men då finns det ett avbrott. Och det här, det innebär att om jag sitter här idag och tänker tillbaka på ett sånt minne som inte är en del av allt det andra, utan en sån här liten ö, så finns inte den här upplevelsen av att det där var då. Utan i min hjärna så pågår liksom bara det. Vilket innebär att jag upplever det igen, idag. Inte som att, åh, nu kommer jag att tänka på en så jobbig grej som jag har varit med om. Det är något annat. Det är ett vanligt minne av något jobbigt. Men att bli påmind om ett så här liksom traumatiserat, isolerat minne. Då upplever jag det igen. Alltså i min hjärna pågår samma saker som när jag var med om det.
Får jag ställa en fråga då?
Ja.
Är det, jag tänker på vissa filmer man har sett när det är någon som har varit med om något väldigt jobbigt. Och sen så i en helt annan situation senare i filmen så är det, brukar de liksom filma att den personen liksom fryser till. Och sen liksom ser man den filmen som man ser att de tänker alla sakerna. De liksom ser den.
Ja, och så igen. Kommer helikopterna.
Precis, och så står de bara där liksom. Är det ungefär den upplevelsen?
Ja, precis. Alltså, det här kan ju se ut på lite olika sätt. Alltså, det kan vara liksom att bli fullständigt överväldigad av det här minnet. Alltså att helt och hållet tappa kontakten med den här verkligheten. Att liksom inte fatta att jag ändå är kvar här och så. Men det kan också vara att man fattar lite grann var man är. Men allting är ändå så farligt som det var just då. Och det kan vara bilder som dyker upp. Eller som filmer som spelas upp utan att man liksom har någon kontroll över det. Och liksom överhuvudtaget så här obehag som hugger till och så. Det, alla psykologiska fenomen är ju dimensionella. Det kan ju liksom vara allt och det kan vara inget och det kan vara precis allting däremellan. Men det viktiga här är att valören i det är inte jag var med om en sån jobbig grej, utan valören i det är jag är med om den här jobbiga grejen om och om igen.
Just det.
Och det är liksom helt avgörande.
Okej, nu förstår man att trauma är så mycket mer än det vi kanske slänger oss med i vardagliga saker.
Verkligen.
Man har trauma idag.
Åh, jag mötte mitt ex på stan, det var ett sånt trauma.
Ja,
nej, det var det inte. Där, nu använder jag ju det här begreppet sådär slarvigt. Men på två sätt. För dels för att den händelsen inte var traumatiserande.
Ja.
Men också för att jag sa, jag var med om ett sånt trauma. För nu ska jag bli lite petig här. Trauma, som så många andra medicinska begrepp, är grekiska. Och betyder sår. Eller skada, liksom.
Mm.
Och det är jätteviktigt att tänka på. För att traumat är inte händelsen. Traumat är det jag bär med mig. Såret, skadan.
Just det.
Om jag kör omkull med cykeln och får ett stort skrapsår, så är det jag behöver behandla, det är ju inte händelsen. Det är såret.
Precis.
Det är det jag har med mig liksom. Det är ju min reaktion på det som hände som är det centrala här.
Mm. Inte att försöka ändra på det, den händelsen eller det som hände. Utan...
Nej, och jag tänker också att, för nu kommer vi tillbaka till det här med resiliensen.
Mm.
Att ibland när man, som ni, ska bli läkare, kommer ju träffa en massa människor som har varit med om helt fruktansvärda händelser.
Mm.
Det är inte samma sak som att vara traumatiserad.
Nej.
Vissa människor klarar rätt mycket, rätt bra.
Mm. Där tänkte jag på det en sak när du berättade, bara just det här sammanhängande minne. Alltså, där förstår man också att beroende på att människor kommer från olika bakgrunder, så kan en händelse hos någon leda till en trauma där det för någon annan kanske skulle vara, inte vardag, men alltså liksom, de skulle klara av det mycket bättre.
Ja, absolut. Så är det verkligen. Och där jag brukar använda mig av det här begreppet kasam. Känner ni till det?
Nej.
Nej? Känsla av sammanhang.
Ja.
När man har liksom forskat på det här med människors psykiska hälsa, så har man liksom kunnat bena ut en faktor som samvarierar väldigt mycket med hur folk liksom mår.
Mm.
Och det kallar man då för kasam, känsla av sammanhang.
Mm.
Och det består av att det man är med om är begripligt, hanterbart och har mening. Eller är meningsfullt på något sätt. Och då kan man ju tänka att en traumatiserande händelse är ju motsatsen till det.
Mm.
Den går inte att förstå när man är med om det. Man fattar inte riktigt vad det är som händer.
Mm.
Den går verkligen inte att hantera. Man är ju helt hjälplös.
Mm.
Och det finns definitivt ingen mening med det.
Mm.
Så just att det här påverkar hur folk mår, det är inte så konstigt liksom. Om man tänker att de grejerna är så viktiga för oss.
Mm. Precis.
Men då är det ju också så att det är ju där blir det ju tydligare att förstå att vi har så olika förmågor att förstå och hantera det vi är med om.
Mm.
Väldigt mycket beroende på, ja, men dels naturligtvis våra egna liksom inre egenskaper.
Mm.
Men också väldigt mycket hur vi har lärt oss att hantera olika saker.
Mm.
Också hur vi har lärt oss att hantera våra egna känslor.
Mm. Då kommer vi till en intressant fråga. Just det här hur vi har lärt oss hantera olika saker.
Ja.
För jag tänker nu, om det finns någon förälder som lyssnar. Hur kan man lära ut, eller hur ska man kunna hjälpa ens barn exempelvis att ha bättre resiliens,
ja,
i framtiden om man är med om något jobbigt?
Ja, det är ju en jättespännande fråga. Det kan man ju prata ganska mycket om. Jag tänker att de allra flesta föräldrar gör det liksom utan att tänka på att det är det de gör.
Mm.
När vi är små så är vi ju så extremt sårbara.
Mm.
Vi klarar oss ju verkligen inte själva. Och vi är ju helt beroende av vuxna människor för att vi ska klara oss. Men det är ju inte bara för att liksom få mat och tak över huvudet och så. Utan det är ju också i just det här att hantera oss själva och våra känslor och lära känna oss själva. Det behöver vi också hjälp med. Mm. Om vi tänker på det här med larmsystemet som vi pratade om.
Mm.
Små barn har ju ett liksom superkänsligt larmsystem.
Mm.
Eller hur?
Mm.
En dörr smäller igen. Och ungen bara börjar gallskrika. Eller hur?
Precis, verkligen.
Ja. Och så har de ju ett väldigt dåligt utvecklat regleringssystem.
Ja.
De fixar inte att ta hand om det själva.
Mm.
Så det som händer är ju att då kommer en vuxen och säger, åh, blev du rädd? Så här, redan där hjälper man till. sätter ord på. Mm. Vad var det här som kändes? Ja, det. Ah, det var rädsla jag kände nu.
Mm.
Så, bara det är ju hjälpsamt.
Just det.
Och så, ja, jag förstår att du blev rädd. Så får man liksom validering, bekräftelse i att det är rimligt att jag känner som jag känner. Det går bra att känna så här. Men vet du vad? Det var bara dörren som smällde igen. Ja, så får man lite begriplighet och sådär. Och det måste komma utifrån. Och ju mer sån hjälp man får, liksom, på ett rimligt sätt. Alltså, på ett rimligt sätt. Det blir ju inte bra om en vuxen alltid håller på att förklara för en vad man känner. Och framförallt högre upp i åldrarna så blir det ganska provocerande. Men ni fattar vad jag menar. Alltså det här att få hjälp att på ett åldersadekvat sätt då hantera det som händer. Och där kommer ju en annan viktig grej i det här med vad behöver man göra som förälder. Jag tänker att föräldraskap handlar ju inte om att skydda sina barn från allt som är obehagligt. Föräldraskap handlar om att hjälpa sina barn att hantera det som är obehagligt.
Precis.
För förr eller senare är livet det.
Mm.
Men har man liksom bara blivit skyddad från det så har man ju inga förutsättningar att hantera det när det väl händer.
Mm.
Och då kan det ju faktiskt vara så att ens förmåga att hantera även ganska lindriga saker är rätt låg.
Mm.
Så det tänker jag är en sak som man liksom kan tänka på som förälder. Att den där liksom intuitiva omsorgen.
Mm.
Så här, åh, du blev rädd. Ja, jag förstår det.
Mm.
Men kom här så ska vi se till så att det här blir bra liksom.
Mm.
Och att, så här, man måste få lov att känna det man känner, men man behöver liksom inte, alltså, man behöver fatta lite vad det är som pågår helt enkelt.
Mm.
Men sen om vi tänker att ett barn faktiskt är med om något väldigt hemskt, se någon bli påkörd av bussen, eller sådär. Det kan ju påverka ett barn jättemycket.
Mm.
Då, en grej som har visat sig, i alla fall i vissa fall, var inte så dum. Så, nu blir det ganska specifikt här.
Mm.
Men jag tror att det var efter någon så här stor skolskjutning eller något sånt. Jag minns inte riktigt i vilket fall det här var.
Mm.
Men där man kollade lite på hur man hade tagit hand om ungdomarna som var med om det här efteråt.
Mm.
Och där det var några som omedelbart efter den här hemska händelsen, som ju verkligen var jättehemskt, den påverkade ju alla jättemycket. Omedelbart efter den så fick man sitta i grupp och liksom prata om hur man hade upplevt det man hade varit med om och sådär. Och så hade man en annan grupp som spelade tv-spel.
Mm.
Ganska enkla grejer, Tetris liksom.
Mm.
Och den gruppen hade sen på sikt mycket mindre reaktioner efter det här. Alltså mindre PTSD-symptom.
Mm, sant.
Ja, och liksom hypotesen där är väl att det här att sitta och prata om det här man har varit med om, alltså så där direkt inpå, det konsoliderar det här minnet. Det är liksom, man knyter ännu fler associationsbanor, man liksom fäster det på ett annat sätt.
Man sen gräver sig ner djupare.
Ja, och så är det generellt sett skulle jag säga med traumaberättelser. Att man ska vara rätt försiktig med vad man går in i där. För att de är så speciella så att det ska man göra under ganska kontrollerade former.
Mm.
Otroligt men, intressant.
Men verkligen, jag hade tänkt snarare att aldrig prata skulle vara det som leder till att det blir skadligt för individen.
Ja, men det här, nu blir det ju tydligt att det här, det är inte så enkelt.
Nej.
För att det handlar också så mycket om vilka olika sammanhang det handlar om. Jag jobbade tidigare ganska mycket, eller alla på arbetsplatsen jag var på jobbade väldigt mycket med familjer där det har förekommit våld. Mm. Alltså i familjen. Och ett väldigt vanligt mönster var ju det här att ingen pratade om det som hade hänt. Mm. Men när man liksom satte fingret på det så var det tydligt att alla i familjen gick med upplevelsen av att det är bara jag som fortfarande går och tänker på det här hela tiden. Mm. Men de andra verkar ju funka så bra så jag ska inte besvära dem med det. Alla gick med den upplevelsen. Mm. Det blir inte bra.
Nej.
När man liksom delar någonting på det sättet i verkligheten men inte delar det i hur man pratar med varandra. Mm. Där behöver man ju göra någonting.
Okay.
Mm. Men även det kan ju behöva göras under kontrollerade former.
Ja.
För det är ju också det här, alltså traumatiska minnen är ju speciella på så sätt att det här med att de inte hänger ihop med resten av ens minnen, det är ju inte alltid så att det är fullständigt avskuret, utan väldigt ofta så har man har liksom en liten del av minnet som man klarar av att hantera, eller vad man ska säga. Vi tänker att minnet är så här stort.
Mm-hmm.
Som en badboll, berättar jag för
precis,
lyssnarna
precis.
Här.
Alla bara, ja, visar den.
Det var bra. Ja. Jag har inte med whiteboarden idag i alla fall.
Det är bra.
Ja, det är hela det här minnet. Och så har man liksom gjort, det kallas för compartmentalisering. Alltså man gör som ett litet, litet avsnitt av det här minnet. Stort som en golfboll.
Mm.
Det är liksom, det är det där som går att hantera. Att liksom ändå kunna tänka att ja, det där hände faktiskt. Mm. Ja, nu tänker jag inte mer på det. Det är golfbollen liksom.
Mm.
Men om man är den som pratar med en traumatiserad person så vet man ju inte alltid vad är det som finns i golfbollen och vad är det som finns utanför i den just stora badbollen. Mm. Så rätt som det är så ställer man en fråga om någonting. Det kan ju liksom vara någonting som ter sig irrelevant. Så här, men var var detta någonstans? Eller så här, vad var det för tapeter? Eller så där, det behöver inte ha med liksom direkt kopplat till själva händelsen. Mm. Men det är liksom ute i det här badbollskaoset.
Just det.
Och pang, så har man skickat in någon i ett sånt här återupplevande.
Aj, vad svårt.
Ja, så därför säger jag att frågandet om såna här berättelser ska göras under kontrollerade former.
Just
det. Jag säger alltid, när jag träffar patienter som jag vet har varit med om såna här saker och som har en symptombild som man kan tänka stämmer överens med att den skulle förklaras av, i alla fall delvis av vad de har varit med om, så inleder jag alltid de samtalen med att säga att jag vet att du har varit med om en massa alldeles för jobbiga saker. Det ska vi inte prata om här idag. För det är också väldigt många som kommer och tänker att åh nej, nu vet alla det här. Och så klockan 10 idag har jag en tid med psykologen. Åh, nu ska han hålla på och fråga mig om allt det här som jag anstränger mig hela dagarna, hela tiden. För att inte tänka på. Och så sitter de och det bara susar i huvudet för de är så rädda att jag ska börja fråga om allt de har varit med om. Så jag börjar med att säga, du, vi ska inte prata om det. Vi ska prata om hur du har det idag. Och hur du kan göra med det som är svårt idag.
Ja,
ja. Så, för att det andra, berättandet om det man har varit med om det ska börja bearbetas, då måste man ju ha gjort ett stort förarbete och liksom ha en plan för hur detta ska kunna göras på längre sikt. Så detta ska man vara försiktig med.
Ja. Alltså bara spontant, det känns ju som att det borde vara en stor skillnad, lite på det du frågade Vanna, att det borde vara en stor skillnad på att då liksom gå bara på någonting som ingen annan vet om att man bär på och på det sättet inte prata om det, jämfört då med att ha någonting man går omkring och bär på och aktivt välja att inte prata om men man vet om att det finns stöd att få och att det finns andra som är medvetna om det. Att den skillnaden borde bli ganska stor ändå.
Ja, men sen så är ju en svårighet här att ett av kärnsymptomen i i PTSD, alltså den psykiatriska diagnosen för det här posttraumatiskt stresssyndrom.
Mm.
Ett av kärnsymptomen där, det är ju undvikande, som naturligtvis handlar om att undvika saker i det yttre som påminner om det man har varit med om.
Mm.
Har jag blivit misshandlad på en spårvagnshållplats så undviker jag den spårvagnshållplatsen.
Mm.
Och kanske en massa andra spårvagnshållplatser också.
Mm.
Så, inte så konstigt. Om man undviker personer och aktiviteter och så som påminner om det man har varit med om. Men man undviker ju också väldigt mycket inuti.
Mm.
Man undviker ju de här minnena och man undviker att tänka och man undviker att känna.
Mm.
Man, traumatiserade personer kan ofta uppleva sig liksom ganska avskurna.
Mm.
Så. Som jag också tänker hänger ihop med det här. Man har en berättelse om sig själv som inte hänger ihop. Man har en upplevelse av att vara ett pågående själv.
Mm.
Där det finns luckor.
Mm.
Så man hänger ju inte riktigt ihop.
Just det.
Och det här undvikandet, det gör ju att det är ju ingen som riktigt vill berätta vad de har varit med om det har den här valören. Så det är jättesvårt att få fatt i. Jag har läst rätt mycket om det här med hur vi kartlägger liksom, vad folk har varit med om.
Mm.
För vi vet att det påverkar hur de mår så mycket.
Mm.
Men vården kan inte göra någonting om vi inte vet.
Mm.
Så då måste man ju fråga på olika sätt. Och även när vi har bra instrument. Och liksom bra metoder. Strukturerade metoder. Som liksom ska fånga upp.
Mm.
Så fångar vi inte upp. Vi fångar upp mycket. Men verkligen inte allt.
Mm.
Men det tänker jag också återigen då. Till er som vårdpersonal, att det här att ställa den frågan är ju ändå jätteviktigt, även om man tänker att jag kommer inte få reda på liksom allt som alla mina patienter har varit med om.
Mm.
Som jag skulle behöva då. Det är klart man inte behöver veta allt vad de har varit med om, men om det finns något som jag tänker skulle vara viktigt så kanske jag inte får reda på det. Men det är ändå viktigt att ställa frågan för att visa att här har du ett utrymme där det går att prata om de här sakerna. Jag springer inte härifrån om du berättar vad du har varit med om. Jag tycker inte att du är äcklig eller trasig eller värdelös för att du har varit med om det här. Jag kan ta det.
Just som du sa i början, att en av grejerna som skilde kris från trauma var att man känner att det finns ingen hjälp. Att man liksom, det finns ingen hjälp att få eller det bara finns
Visst.
Inte. Så det kanske...
Så när någon säger...
Att man så, finns
där. Här går det bra att berätta om det man har varit med om. Och man kanske till och med har liksom en lista eller ett formulär med olika grejer som man kan ha varit med om. Eller olika saker som är vanliga reaktioner när man har varit med om jobbiga saker.
Mm.
Bara det här att få bekräftat att ja, det är inte bara jag som reagerar så här.
Nej.
Det finns en rimlighet i att jag mår som jag mår utifrån hur jag har haft det.
Jag kan tänka mig också att även ibland kanske man inte själv hade kommit på formuleringen som det kanske står i ett sånt formulär, men när man läser den kanske man känner att men det är exakt så jag känner. Att man
ja.
Liksom bara, ja, just det, det är så jag känner. Alltså,
ja, visst. Och bara det kan vara liksom reglerande.
Ja, det är fantastiskt häftigt. Men jag måste ställa en fråga kring det här. Så det är också jag och många andra läkarstudenter som lyssnar som gör praktik, och jag ska till exempel snart ut på praktik på vårdcentral och göra en själv börja ha patienter då på vårdcentralen, och det kommer ju komma in allt möjligt, allt från liksom halsfluss men även till kanske utmattningssyndrom och olika, alltså personer kanske kommer in och säger att de är jättetrötta eller sådana huvudvärk. Jag förstår ju att till någon som kommer in och vill ha antibiotika för en halsfluss kanske inte jag ska fråga om den har varit med om ett trauma, men när det kommer in någon med någonting som ändå kan kännas att det kan, skulle kunna vara något psykiatriskt.
Ja.
Tycker du att jag som läkare då, även om patienter själv inte antyder på någonting om trauma men har någon typ av psykisk symptom, tycker du att det ska vara liksom en standardfråga att fråga om trauma? För det har vi inte fått lära oss, men det, ja, vad tycker du?
Nej, det har ni ju inte.
Precis.
Ja, det tycker jag.
Mm.
Så, men det är vad jag tycker.
Ja,
sen så får man ju se vad har de för rutiner på den vårdcentralen och så. För det är ju inte alltid man bestämmer över det själv.
Nej.
Men ja, det tycker jag. För Det är också så här att symptombilden för PTSD är jättespretig.
Mm.
Och eftersom det här undvikande kriteriet finns med så presenteras det ju nästan alltid som något annat.
Mm.
En depression, en social fobi, en separationsångest, ADHD. Ja, alltså det kan se ut på väldigt många olika sätt. Om man tittar på nya, om vi nu går då till de psykiatriska verktygen, så tittar vi på hur PTSD beskrivs i DSM-5, som är en diagnosmanual som vi använder oss av. Som helt enkelt är en lista på olika kriterier man ska uppfylla. Så. Och då är det ju dels då med PTSD att man ska liksom ha varit med om någonting som innebär då den här upplevelsen av att nu är det kört, fast det är beskrivet med andra ord.
Mm.
Det är de här återupplevandena som vi pratar om. Det är undvikanden på olika sätt. Och så är det olika listor under de här rubrikerna då. Och så är det att man liksom ska vara på helspänn och liksom hög anspänning och koncentrationssvårigheter och så alla de här negativa tankarna och känslorna och upplevelsen av att vara värdelös och förstörd och att världen är ond och farlig och sådär.
Mm.
Så känslomässig och kognitiv påverkan. Och så finns det olika kombinationer av de här olika kriterierna man kan ha.
Mm.
Och antalet kombinationer som man ändå liksom uppfyller en helt korrekt PTSD-diagnos. Det är över 636 000 kombinationer.
Nej.
Så att vi kan liksom inte riktigt prata om så här typisk PTSD.
Nej.
Så. Och då har ju den här DSM-manualen har ju fått ganska mycket kritik för det här. Kan vi använda den här diagnosen till någonting?
Ja.
Men jag tycker ändå att den illustrerar någonting i att det är ju så här det ser ut.
Mm.
Och det presenteras nästan aldrig som det är. Det är ingen som kommer till vårdcentralen och säger att jag blev våldtagen när jag var 16. Och sen dess så har jag haft jättestora sömnsvårigheter och aldrig kunnat lita på någon.
Mm.
Och jag kan aldrig slappna av. Och jag klarar inte av att sköta mitt jobb.
Mm.
Det hänger nog ihop.
Nej. Nej, precis.
Utan folk kommer och säger jag tar mig inte upp ur sängen på morgonen. Så, ja okej, okay. Det är nog en depression.
Mm.
Och där så tänker jag, ja, det är väl inte så dumt att kolla. Liksom,
kan
det här hänga ihop med någonting du har varit med om? Så, kanske inte alltid så lätt på ett 15-minuters besök på vårdcentralen.
Ja.
Men jag tycker att det är viktigt att liksom ha det här med sig.
Jag håller verkligen med dig. Jag funderar bara på... jag känner att det är något jag skulle vilja fråga om också. Så att det känns så viktigt. Men hur man... Det känns också lika viktigt att när jag ställer frågan att jag kan ta emot det som patienten då berättar för mig, så att jag inte bara, och när de berättar något väldigt tungt eller så, att jag inte bara sitter där och liksom, jaha, utan att jag måste kunna ha några verktyg och lite kort, liksom några små tips till en läkare på en vårdcentral.
Ja.
Vad tycker du är några bra verktyg?
Som sån här kliché är ju alltid att det hjälper att bara lyssna. Hjälper det verkligen att bara lyssna? Eller behöver vi aktivt
och bekräfta.
Göra? Ja, precis.
Ja.
Vad kan vi aktivt göra? Vi vill alltid bota och fixa. Vad kan vi göra?
Ja, det är ju det där va. Mm. Man vill ju så väldigt gärna ha symptom, insats, resultat.
Ja. Ja.
Och det här är en verklighet som är väldigt långt från det där.
Ja.
Det är mer komplicerat än så.
Mm.
Och den här frågan om verktyg i den situationen. Där tänker jag att du kommer inte kunna säga någonting i det samtalet som gör den människan mindre traumatiserad.
Nej.
Men du kan säga att det är något ganska viktigt du har berättat för mig nu. Och det kan vara så att det här har en hel del att göra med hur du mår.
Mm.
jag behöver prata med mina kollegor om hur vi ska kunna hjälpa dig med detta. Mm. Skulle du vilja det?
Mm. Jättefint.
Ja, jättebra.
För jag tänker att i såna här verksamheter så kan vi heller inte bli sittande helt ensamma med det som dyker upp. Utan vi måste använda oss av våra team. För annars blir det också alldeles för svårt. Och då hjälper vi ingen heller.
Men gäller det här samma om jag nu som inte jobbar inom vården och misstänker att någon anhörig eller kollega har varit med om något jobbigt och liksom får fram det på något sätt liksom att vi pratar och kanske har tagit ett glas vin eller något liknande.
Visst.
Och då kommer det upp något liksom.
Ja.
Att man har varit med om något jobbigt. Hur ska man som en vanlig ej vårdpersonal privatperson hantera en liknande situation? Ska man då också liksom säga bekräfta och lyssna? Eller vart kan man hjälpa dem att vända sig till? Eller hur ska man göra?
Jag tänker att det är två saker som är viktiga där. Det ena är ju att i den mån det går lyssna och bekräfta och så. Men det är samma sak där. Man kommer inte göra den personen mindre traumatiserad då heller.
Men inte mer heller, eller?
Nej, det jag skulle rekommendera att man inte gör det är att ställa en massa följdfrågor.
Okay.
För det är då man kommer ut i badbollen.
Mm.
Man får liksom hålla lite koll på den andra personen så att det inte spårar ur. För särskilt då, efter ett eller ett par glas vin, så kan ju personen själv liksom plötsligt, man märker att det blir mer och mer upptrissat och det är så här, nu är det någonting som är på väg in i något som inte är så bra.
Mm.
Där så kan man ju försöka och så här, du, vet du vad? Jag hör vad du säger, men tror du inte att vi ska prata om något annat en stund? Det här verkar för jobbigt. Så, alltså hjälpa till att gränsa där. Mm, så. Det är ju inte så himla enkelt.
Nej, verkligen.
Men liksom att försöka att bekräfta att det här är viktigt. Mm. Men vet du vad? Det här låter som en ganska stor grej. Mm. Och det här kanske inte är rätt forum. Tror du inte att du skulle gå till vårdcentralen?
Mm.
Prata lite med Elsa om detta.
Precis. Ja. Så välkomna. Ja, nej men precis, bara kanske snarare det. Jag tror det känns ju jättetufft som privatperson att
för
den personen.
Men det är viktigt att veta att man inte ska specifikt fråga olika saker och liksom, för man kan tänka, alltså jag tänkte innan jag läste psykiatrin att det hjälper att prata, att det är liksom bra att man får ventilera.
Ja,
men
nej.
Det är ju inte det.
Nej.
Så det, jag vill att alla ska förstå.
Nej, man ska bekräfta att det finns. Inte undvika det, inte blunda för det.
Nej.
Men inte hålla på in och peta där.
Precis.
För det här är, det är infekterat.
Ja.
Liksom. Men jag sa att det var två saker som var viktiga att tänka på.
Det var
jag
en
har bara sagt en.
Ja, vi måste ta den andra.
Ja, man måste också tänka på sig själv.
Mm.
Såna här berättelser är inte lätta att ta hand om. Mm. Vi som jobbar med det har ju handledning med specifikt fokus på detta. Hur man ska klara att ta emot såna här berättelser.
Mm.
För det går inte annars.
Mm.
Och så kan det ju vara även i en privat relation.
Mm.
Att plötsligt så dyker det upp någonting som blir jättesvårt att hantera.
Mm.
Och så går man själv där och sover dåligt på nätterna. Och liksom oroar sig för grejer och så.
Mm.
Så att man ska vara uppmärksam på den andra personen. Men man ska också vara uppmärksam på sig själv.
Mm.
Så det är klart, verkligen.
Jättebra.
Och vi har lärt oss massor nu om kris och vad är en kris, vad är ett trauma, vad kan man göra på som läkare för att liksom, om man ser ett trauma och privatperson.
Och vad kan hända om man har PTSD, vad har man för symptom.
Mm. Och i allt det här också så vill vi lyfta upp hur man kan boosta sin egen hälsa. Vi heter ju Lyckans läkare och frågar också då alla poddgäster om deras personliga bästa hälsotips. Det får du tolka hur du vill. Och det kan man koppla till det här och det kan vara kopplat till ditt eget liv eller vad som helst.
När jag går ju till mig själv då.
Mm. Alltid roligt.
Jag drar fram narcissisten i mig här.
Härligt.
Mitt bästa hälsotips eller det som funkar bäst för mig skulle jag vilja säga, det är kreativa utlopp på olika sätt.
Mm.
Att hitta någonting att göra med händerna, som så här, att skapa något ur inget.
Och hur är du kreativ?
Jag ritar och bygger små saker och gör lite grejer i läder och spelar lite musik och sådär.
Wow.
Och utan de grejerna så skulle det vara mycket svårare att hantera allt möjligt som är krångligt i livet. För jag tänker att det blir både en stunds avledning från det som är svårt i livet, men det är inte bara ett undvikande, utan det är ju också, tänker jag, kommer ju psykologen i mig fram igen då, att det är också någon sorts bearbetande av det man håller på med. Att det finns ju en anledning att det jag gör blir som det blir.
Just det. Ja, jag kan verkligen relatera. Jag vet att någon gång jag haft en tuff period i livet, jag började med att måla om alla väggar i vår sommarstuga liksom. Jag tyckte det var verkligen terapi för mig.
Ja.
Så det är liksom, ja.
Varför kreativt gör du idag?
Och idag, vad går gränsen för kreativitet? Alltså,
det är en bra fråga.
Exakt. En grej jag har börjat med på senare är att istället för att gå på yogaklass, jag älskar yoga, så har jag kört mycket hemma. Och istället för att liksom ta fram datorn och följa någons färdiga yogapass, att bara köra fritt och bara lyssna på kroppen och göra rörelser utifrån mig själv.
Improvisationsyoga.
Ja, men typ. Mm. Det känns lite kreativt för mig.
Ja.
Och du då?
Jag spelar också lite musik och jag tycker att det hjälper att laga mat.
Mm.
Utan recept då, utan bara
freestyle.
Freestyle. Ja.
Kul.
Tack så jättemycket.
Jag kunde prata i liksom 20 frågor till sen jag är i mitt huvud som snurrar, men vi får ta dem en annan gång.
Ja, det får bli fler avsnitt.
Ja, men exakt. Tack.
Jag känner mig faktiskt ganska förvånad, för det är så många saker som jag inte visste, och inte minst om det här hur rädsla fungerar och vad som man ska tänka på när någon har gått igenom en traumatisk upplevelse. Inte minst att man ska inte alltid i första hand prata om det som har hänt. Och det var väldigt nytt för mig.
Ja, verkligen. Det känns som att det första man tänker på att man ska göra är att man ska inte undvika. Man ska liksom grotta ner sig och så här, våga prata och allt sånt man får höra. Och, men vara öppen, ställa öppna frågor. Ja, så det var otroligt lärorikt.
Mm. Och sen tänkte jag också på det här, hans tips för föräldrar som har barn att hjälpa dem identifiera känslor. Vilket jag även som vuxen, eller jag vet inte om jag räknas som vuxen, men tycker det är svårt att ibland veta vad jag känner. Och jag har blivit mycket duktigare på det efter att jag har gått hos min psykolog, att inte bara alltid nämna allting som ångest, utan jag har börjat liksom identifiera, okej, nu känner jag mig arg eller jag känner ilska. Alltså, känslor som jag förut bara nämnde som en ångest. Liksom.
Ja, jag känner igen mig i det. Och det känner jag också, man blir inspirerad att tänka på sådana saker själv när man själv får barn. Jag tycker också det är jättesvårt ibland att känna vad känner man. Men alltså det är en djungel och det, jag vet inte, det, ja, att kunna försöka hjälpa ens barn att utveckla det i tidig ålder kan säkert vara supernyttigt.
Mm, mm. Har du något specifikt som du tar med dig från dagens avsnitt?
Ja, men alltså det här basala också, att även barn kan liksom ha gått igenom trauma, och att våga fråga barn också. Såklart kanske det inte går om de är liksom 3 år, men alltså pratar man om ett barn från i tonåren till exempel, kan ju ha jättemycket i bakgrunden. Och att tänka på att barn kan uttrycka det på andra sätt. Det finns så mycket att tänka på där som jag känner att han har belyst, som man själv kanske inte riktigt har tänkt på.
Mm, precis. Jag tror jag tar med mig just hans råd till när man är förälder och har barn, att det här, okej, du blev rädd, det är okej att vara rädd, och du blev rädd för att en dörr liksom smällde, det är normalt att din reaktion är normalt, men det är inget farligt.
Mm.
Och bekräfta. Kanske bekräfta och kanske att jag tar det med på i större sammanhang, alltså inte bara för mina blivande barn någon gång, utan också för vänner och för mig själv inte minst. Att när jag får någon reaktion, att jag liksom stannar upp och bara okej, nu känner jag så här. Varför? Det är helt normalt. Alltså lite som ett resonemang.
Det är ju egentligen mindfulness typ.
Ja, precis.
Sånt som jag har fått höra i alla fall under meditation är superbra. Och sen vill jag avsluta med en liten rolig grej från avsnittet som jag tycker att vi kan påminna oss om, för att det också var så här, jaha, att tv-spel kan vara mer terapeutiskt än att sitta och prata i grupp. Alltså,
verkligen.
Snacka så, om att vad heter det? Krossa myter.
Ja. Att man ska inte vara fördomningsfull, eller vad heter det?
Fördomsfull. Ja, verkligen.
För det kan vuxna lätt bli när någon ungdom spelar ett dataspel. Det kan vara deras sätt att processera saker.
Det tycker jag är lite såhär spaning. Det känns som att mer och mer i världen så går vi mot att så här, det har varit den här starka normen kring att prestera alltid det bäst, och det som ser svårt ut, det som ser jobbigt ut, det är det man ska fokusera på. Alltså, man ska liksom gå den tuffaste utbildningen och man ska träna hårdast och allt sånt här. Men nu känns det som att man ser mer och mer så här, okej, men någon som kanske inte ens gick universitet ändå liksom gjorde en jätteframgångsrik karriär och mår jättebra av det. Och nu också så här, bara, okej, det handlar inte om den som gör flest terapitimmar, utan en som spelar tv-spel kan faktiskt ha liksom fått hantera sina känslor på ett jättebra sätt. Mm. Att så här, vi krossar lite det här prestationshett grejen, vilket jag tycker är gillar det.
Kul.
Eller hur? Ja. Det är god känsla.
Ja, verkligen.
Vi får ta med oss det in i vår yrkesroll som läkare när vi träffar patienterna också.
Mm.
Stimulera lite annat än bara prestation.
Ja, ja, ja.
Okej, om vi ska hoppa vidare till något helt annat då. Vi har ju våra lyckopiller, lyckokiller.
Mm.
Jag vill höra din lyckopiller. Var det prestations... hade det med prestation att göra?
Jag har faktiskt många jag hade kunnat välja mellan. Vi har ju haft festen och det är många roliga saker som har hänt. Men jag väljer faktiskt min långa cykeltur igår. Det var första söndagen jag körde en riktigt lång cykeltur. Och det var så fantastiskt. Jag var liksom mellan att okej, ska jag köra en lång träning på boxen eller ska jag njuta av att det är vår och soligt ute?
Mm.
Och landade i att liksom, det kommer ge mig mycket mer både fysiskt och psykiskt.
Ja.
Och så fick jag cykla en lång tur med en ny kompis. Och det luktade syrener längs vägarna och det var fantastiskt fint.
Mm.
Jag älskar det här att det är så många olika nyanser av grönt och fint i naturen och fåglarna kvittrar och jag kom hem och gick på morgon fast jag var helt trött och liksom så sliten.
Mm.
Så det var fantastiskt.
Vad härligt.
Ja. Vad är din lyckopiller?
Alltså min lyckopiller är hela veckan som har gått. Förra veckan. Och det var framförallt för att det har varit... Jag har utmanat mig på så många olika sätt. Och jag känner mig så stolt över det. Och det ger mig glädje att så här, vissa saker man har varit lite orolig för och sånt. Alltså, dels var vi båda lite nervösa inför det här ettårsfirandet. Hur ska det gå? Det var första gången vi ordnade en sån typ av fest och med lyckans läkare och allting.
Första men inte sista?
Första men inte sista, ja. Och sen lite utmaningar med ny praktikplats. Vårhuset var en utmaning för mig att springa så långt. Så här, det har varit lite allt möjligt, så vi behöver inte rabbla upp det. Men just det här, när man antar utmaningar och sen kommer ut säkrare på andra sidan.
Mm.
Det är verkligen ingen klyscha, utan det är sanning. Så det är mitt lyckopiller, veckan som gick.
Mm, det är väldigt bra lyckopiller.
Mm.
Då ska vi ta lyckokiller då.
Yes.
Min veckans lyckokiller är mensvärk och alla symptom relaterade till mens.
Ja.
Alltså,
amen.
Jag fick sån... Jag brukar inte få det ofta. Absolut inte varje månad. Liksom, jag har hormonspiral, så jag har lite oregelbunden mens. Först hade jag ingen mens och nu kommer det lite ibland och så. Och det är svårt att hålla koll på den, för att den kommer liksom typ var tredje vecka och så. Nej, vad säger jag? Var tredje månad menar jag.
Ja, din mens alltså, kommer var tredje månad.
Ja, den är så superoregelbunden.
Ja.
Och nu, innan den här mensen, jag vet att jag fick ett totalt känsloutbrott. Och just jag vet det. Att det beror dels på att jag har liksom, det har gått väldigt fort för mig många veckor och jag har varit liksom uppe i varv. Mm. Men jag tror nu i efterhand att mitt känsloutbrott beror också på att jag hade mens på gång. Det hade sin inverkan i saken.
Yep.
Och nu har jag liksom, jag känner mig så uppblåst, jag har ont i magen, alltså sån här riktigt kramp. Alltså man känner hur livmodern bara krampar.
Ja, det är hemskt.
Och vissa dagar känner jag mig väldigt pigg, men andra dagar trött. Mm. Och man bara, man vet aldrig vad man har sig själv, och det är ganska jobbigt faktiskt.
The story of being a girl.
Exakt. Men
Jesus.
Kör du, jag vet faktiskt att vi har mens samtidigt denna gången.
Jag vet, jag har så många tankar där jag sitter och tänker på. Bara, vad ska jag säga, vad ska jag inte säga? Men, ja, okej. Okay. Så jag började fundera. Ja, men det här med, som jag tog upp förra veckans avsnitt. Med månen, menscykler och påverkas via de i vår omgivningsmenscykel. Både du och jag har hormonspiral och har oregelbunden mens. Jag har inte heller haft mens på ett bra tag. Men nu har jag också mens samtidigt. Och min lyckopiller skulle ju gissa vara då att alltså idag, jag vaknade upp med total noll energi. Så det kändes som att jag vaknade upp mitt i natten och försökte dricka kaffe, tog en promenad, praktiken. Jag vaknade inte på riktigt, sitta med patienter och känns som att jag försöker anstränga mig, men det känns som att min hjärna inte kan. Alltså så här, och det är bara... Och så bara går man på toaletten och man bara, ja, det var mensen.
Och så bara, den känslan när mensen kommer och man bara, oh, nu förstår jag.
Ja, det är liksom så, hon släpper.
Man bara, jaha, men nu fattar jag.
Liksom. Ja, men ja, exakt. Men ja.
Där kommer vi till en fråga som jag faktiskt tänkte att vi vill ta upp i podden. För någonting som jag aldrig fattat är det här, jag vet inte. Vart skulle man kunna lära sig flytningar? För det är så många som säger att man kan genom att tolka sina flytningar förstå när man ska få sin mens och var man går i cykeln.
Sant.
Och jag bara, jag har bara ingen aning. Det är klart att man ser om man har flytningar, men jag kan inte bedöma konsistens eller liksom, om det är ovulation eller om det är något annat. Det är någonting som jag hade faktiskt velat lära mig.
Jag passade inte på att fråga någon under gynkursen.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag tänkte inte på det då.
Mm. Mm. Du kanske får ringa upp Elin Rova, vår för detta gäst, barnmorska. Hon kanske har någon koll.
Det kanske är så. Så kan vi återkomma.
Bra span. Ja, bra fråga. Jag vet ingenting, tyvärr.
Men då tycker jag att vi avrundar.
Det gör vi. Hoppas ni njuter av solen. Ha det så gott, så hörs vi om 2 veckor igen.
Läkare med Värna och Elsa.